Då hälsar vi välkomna till avsnitt 64 av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson. Idag är det tisdagen den 1 augusti 2017. Klockan är 10:23 och vi spelar in från Berlin Neukölln idag. Och Hax, vi kan väl börja med lite eventuellt glädjande nyheter för alla som förlorade pengar i Mt. Gox-skandalen för några år sedan.
Just det. Kanske glädjande nyheter. Mt. Gox är ju, eller var ju, jag vet inte riktigt om man ska kalla dem ett clearinghouse snarast för bitcoin, eller kanske det bästa.
En börs det var det väl?
Ordet. Ja, börs.
Vad är ett clearinghouse?
En börs. Mm. nästan. Men alltså där pengar bytte ägare och pengar bitcoin bytte ägare. Men i vart fall, Mt. Gox var jättestora och folk hade jättemycket pengar i deras digitala plånböcker. Och sen så blev det stor skandal och massor med pengar försvann. Nu.
Ja, och Mt. Gox gick i konkurs i samband med det. Så alla förlorade sina pengar där.
Och nu en massa år senare så kommer det nyheter att The Register uttrycker det. Greek police arrests chap accused of laundering $4 billion of bitcoin. Och det är alltså ett internationellt polissamarbete som har lett till att en ryss, Alexander Vinnik, har blivit arresterad i Grekland. Och man anser sig ha skäl att tro att han försökte förvandla $4 miljarder värde av bitcoin till pengar. Och man har då starka skäl att koppla honom till Mt. Gox-historien. Och det här kan ju då möjligen innebära att det kan bli ytterligare lite återbäring för de som har fordringar efter Mt. Gox-kraschen.
Som jag till exempel. Mm. Det gällde bara 3 bitcoin i mitt fall, men det var ju ändå värt 3000 euro då. Mm. Men sen så när de säger att det är $4 miljarder värde på det här, ja. Det är ju idag om man mäter dag med dagens bitcoinkurs. Tidigare var det ju, jag menar, om man gjorde det här när bitcoinen var värd $5 så var det ju inte lika mycket.
Idag står bitcoinen i $2,850 eller 2400 euro.
Wow, det hade jag ingen aning om. Jag följer inte det där längre. Jag har bara en bitcoin kvar. På ett annat ställe. Ja, hur som helst. Vad spännande. Det var ju tydligen det var privatspanare som hade letat rätt på det här. Vad heter de? WizSec eller något sånt. Ja. I Japan. Ja. Vilket inte är så konstigt eftersom Mt. Gox var baserat i Japan. Även om det leddes av en britt. Vad han var, Mark Karpeles. Vars rättegång började den här förra månaden i juli.
Och för den som vill gräva ner sig i historien så finns det länkar på bloggen hax.5july.org.
Ska jag kolla bara vad de hette här. Det kan man ju som sagt gå till din blogg för att se. WizSec hette de. Det var väl det jag sa också. Ja, då går vi vidare till nästa nyhet.
Dammsugare.
Dammsugare som kartlägger våra hem har jag skrivit här.
Just det. Det är robotdammsugaren Roombas som tydligen man har konstaterat tydligen när den får runt på golvet och dammsuger även kartlägger de rum som den rör sig i och alltså bygger upp en virtuell karta över till exempel ens hem.
För att kunna dammsuga effektivare då? Eller varför ska den göra det?
Ja, det är väl det som är tanken.
Men om den vet att den alltid fastnar i ett visst hörn till exempel. Eller hur funkar de där dammsugarna?
Ja, det kan finnas många tekniska skäl. Men det intressanta är att den då tydligen delar data från de här kartorna. Den ritar upp i sitt inre. med tillverkaren för att förbättra framtiden för smart hemelektronik.
Ah, okay.
Så att någonstans så finns det alltså en datamaskin dit informationen går och lagras, så att någonstans så finns det folk som vet mer om ditt hem, om du har en Roomba-dammsugare, än du kanske var medveten om.
Ja, tanken är väl att den här datan skulle kunna säljas till Apple eller Google. Jag tror man redan kan kontrollera den här dammsugaren via Amazons Alexa-enhet.
Ja, det var bara en liten nyhet från Internet of Things i förbigående. Om vi går in på de stora politiska frågorna så kan vi konstatera att Apple har kinesiska problem. De kinesiska myndigheterna kräver ju att ett antal applikationer, appar, ska inte vara tillgängliga i Kina. Och det gäller en del krypterade chattappar, men den här gången så tycks det främst handla om VPN-appar. TechCrunch skriver: "The Chinese government's crackdown on the internet continues with the news that Apple has removed all major VPN apps which help internet users overcome the country's censorship system." Man har alltså plockat ner VPN-erna från App-storen i Kina. Apple sitter ju i en klämma här. Den kinesiska marknaden är jättestor och man känner att man måste vara på den. Samtidigt som de kinesiska myndigheterna ställer krav när det gäller till exempel övervakning, men i det här fallet anonym kommunikation via VPN. Och här sitter ju Apple extra känsligt till, därför att till exempel Android-telefontillverkare, de kan ju åtminstone peka på en extern appshop hos Google Play.
Mm. Som dessutom inte finns i Kina.
Nej, precis. Men alltså, de andra mobiltelefontillverkarna har liksom inte internaliserat problemet på samma sätt.
Nej, det finns tre stycken officiella marknadsplatser för Android-appar i Kina.
Okay.
Men skillnaden mellan en iPhone och en Android-telefon är ju också att på en Android-telefon kan du ju installera appar på ett väldigt enkelt sätt som du bara laddar ner från en hemsida. Mm. Det är ju bara ett APK-paket som du öppnar. Mm.
Medan Apple då har appförsäljningen i in-house, vilket gör att de hamnar i den här knepiga situationen. Och det här riskerar naturligtvis att slå tillbaka på Apples övriga marknader, inte minst hemmamarknaden i USA, men även övriga marknader som Europa, där folk helt enkelt inte tycker om att Apple samarbetar med regimer som vill censurera och hindra fri kommunikation.
Nej, Apple måste ju naturligtvis följa lagen i det land där de arbetar. Det förstår man ju. Det här är ju kinesisk lag. Det är ju så Apple säger också. Så som du sa tidigare, skillnaden är ju att i Android-fallet, där måste man också följa lagen. Men där är det upp till användaren själv att följa lagen. Och då kan man ju bryta mot den om man vill. Men Apple kan ju inte bryta mot lagen i ett land centralt naturligtvis.
Och det där är ju... Ja, det är någonting värt att hålla i minnet även i vår del av världen med allt som för sig går i namn av krig mot terrorn etc. etc. etc.
Mm. Och vi kan ju nämna också att vi har pratat tidigare om att Apple tog bort New York Times app från sin App Store i Kina.
Just det. Och när vi ändå pratar VPN så kan vi då konstatera att i Ryssland, där vi har ju tidigare sagt att det är på väg ett förbud mot bland annat VPN och Tor i Ryssland, men nu är det alltså tydligen ett faktum tyvärr. President Putin har signerat lagen. Så att ja, nu blir det väldigt mycket svårare att surfa anonymt i Ryssland också.
Just det, och till och med de här VPN-tjänsterna läggs till på den här blockeringslistan som de redan har i den här, ja. Vad heter det nu igen? Rosdosnadzor. Den här, ja. Kommunikations...
Precis. Sen kan vi hoppa till USA. Och där har ju DEFCON-konferensen varit, det vill säga den här konferensen som den stora hackerkonferens, världens stora hackerkonferens. Och där har man, om jag hittar rätt flik i min platta här, jo, hackers crack voting machines within minutes at a DEFCON in Las Vegas. Och man konstaterar att man ju redan visste att USA har problem med sina röstningsmaskiner. Till skillnad från i Sverige så röstar man alltså oftast med maskiner i USA. Det har ju funnits mekaniska maskiner där man har slått hål i röstsedlar, men det finns ju även då rent digitala varianter, och de är alltså inte säkra.
Nej, DEFCON ordnade väl en utmaning, eller nästan som en tävling, där deltagarna fick se hur snabbt de kunde knäcka de här maskinerna på lite olika sätt.
Jo, precis. Men detta är inte första gången som det visar sig att de här elektroniska röstningsmaskinerna går att knäcka. Vi hade tillfälle att tala med Edward Felten, som var deputy rådgivare åt Obama i administrationen i teknik- och IT-frågor.
Och som är professor of computer science and public affairs at Princeton University.
Just det. Vi träffade honom på en konferens här i Berlin i vintras.
Ja, i mars var det. Slutet av mars. Så det var ganska nyligen.
Så att, ja, vi kan ju höra vad han har att säga om saken.
Precis. Det är stiftelsens ordförande Oskar Svarts som intervjuar honom.
I was around in 2006 in a number of conferences, and one standard speech almost was about the Diebold voting machine hacking. Yes. Which was quite recent, and I think it probably was one of your graduate students who showed pictures, and you had purchased actually a machine on the second-hand market and so on.
We had borrowed a machine from someone who owned one, yeah. and a team of my students analyzed the security of the Diebold voting machine and found a lot of problems, and we built a demonstration voting machine virus that would infect the voting machine and then steal an election.
Right, it was a very powerful presentation. But I have questions regarding Sweden here. In Sweden, we have a governmental issued personal number, a unique number for every person. And now we have electronic IDs. So you can actually perform a lot of interaction with authorities and, you know, file taxes and even get a permit for burying a dead horse. And I wonder, in general, do you welcome such development, or do you, against the background of Diebold, see that this can be a dangerous technology when we do all this interaction with the state?
I think it depends on, having an ID number depends on, the implications depend on how it's used. Generally, some of the things that government does, they will need the ability to link together those activities. For example, they will need to link together your income with your payment of taxes so that they can make sure that you are paying the taxes that you owe. But if you create a national ID number and then use it beyond the cases where it's needed, that can become dangerous from a privacy standpoint. You also could get a situation like what has happened in the United States, where a sort of national ID number, the Social Security number that was created for purposes of government benefits, came to be used across the whole economy as a unique identifier for an individual. And that then leads to much greater capabilities for companies to link databases together, and that has implications for privacy.
Thank you. Maybe you want to make a follow-up on the Diebold, what happened with...
The Diebold was a physical machine, and now we see countries like Estonia conducting their elections over the internet. What is your opinion on that?
In my view, the internet voting technology is not ready. There is not a way to do it securely enough and preserve the privacy and secrecy of the ballot at the same time. The voting is a very difficult technical challenge from a security standpoint because you need not only to know that each vote that was cast was also counted, but you also need to preserve the privacy of the vote, need to make it impossible to link your act of voting to the counting of a particular vote for some candidate. And the requirement to know that the ballot you cast was also counted, and at the same time not be able to link that ballot to you, it's a difficult technical challenge. The other technical challenge relating to the secret ballot is the requirement that the voter cannot prove how they voted to a third party. And that is unusual among privacy requirements. Often a technical privacy requirement in a system will be that you have the option of keeping what you did secret. But in the case of voting, you're required to keep what you did secret. If you are able to prove to a third party how you voted, that opens the door to buying of votes or to other kinds of corruption. So that's a very difficult set of technical challenges, and it's difficult enough to guarantee that when you have a very straightforward in-person paper voting system. To provide those guarantees effectively on everyday computing devices is not really feasible. And we've seen lots of evidence that this is not secure enough, both in principle and also in studies of particular systems. And there's one study in particular in the United States that is the one that gets the most attention in the US, and that was a trial that was done by the District of Columbia, the city of Washington, D.C. They had a simulated election in which they were testing a system for internet voting. And some researchers from the University of Michigan were able to defeat it in the simulated election and not only change votes, and record every voter's individual ballot linked to their name, but they also even made the system play the University of Michigan song whenever you voted. So really a complete defeat of the security of the system. So I think it's far too early from a security standpoint to talk about moving to online voting.
And I guess if you solve the security problems, you would still need to have this as open source?
I think open source would be an important part of making sure that the system was behaving the way it should. You need some kind of transparency you need transparency into the working of the system as a first step in being able to guarantee that it is meeting the requirements. Even having the code as open source is not by itself enough because you also need to know that the code that has been released is the same code that is actually running in the system. And that can be difficult in practice to ensure. But without open source inspection of the software, it's hard to see how you could make such a system secure.
We will not take too much of your time. Okay. One last question. Sure. And do you consider yourself a hacker? And are you proud in that case? Or
I have used the word hacker to refer to myself. I think when I'm among other people in other techies, they understand what the word means to us. And so I will use the word then. I would not call myself a hacker when I'm in a room full of lawyers because they might misunderstand. They have their own meaning for the term. But among technology people, yes, that's a term that we use.
Not even a white hat hacker? Among lawyers, I mean.
Even among lawyers, I might say white hat hacker, but I probably would not say hacker at all.
Okay. Ja, vad säger du, Hax?
Ja, så långt i USA. Men man kan ju konstatera att det har ju diskuterats olika former av elektronisk röstning även i Sverige. Och här finns ju naturligtvis många av de problem som Ed Felten pekar på. Och jag menar, framförallt om man skulle bygga ett system där folk sitter hemma vid sin dator och röstar, då vet man ju inte vem som står bakom den personen som röstar och tvingar honom eller henne att rösta på ett visst sätt. Så det känns ju otryggt. Men det pratas om olika lösningar för digitalisering av valen. Vad man skulle kunna göra om man vill göra valhandlingen mer modern, så är det ju att varje valbås, istället för att man har valsedlar, så skulle varje valbås kunna ha en skrivare som inte är online och som inte lagrar information, men som skriver ut den valsedel man önskar. Vill jag rösta på Folkpartiet, så trycker jag på Folkpartiknappen och så kommer ut en Folkpartisedel. Dels innebär det att man får bort, alltså valhemligheten är ju lite grann i fara i Sverige idag, eftersom man tar valsedlar helt öppet, och det kommer man ju runt genom att ha valsedelsprinter i lokalen. Men den stora fördelen, skulle jag säga, det är ju för dem nya partier och små partier som ställer upp i riksdagen, som vare sig har pengar eller resurser att dela ut valsedlar i alla vallokaler. De är ju oerhört missgynnade jämfört med de stora partierna idag. Och de skulle ju gynnas om man hade typ valsedelsskrivare voting booths valbåsen.
Men så här, jag kan se den där maskinen framför mig. Den skulle ju kunna göras väldigt snygg och enkel med kanske 10 stycken förval, där du bara klickar på en knapp och så sitter den redan förutskriven etikett intill, så man ser exakt vad det är man kommer få ut.
Mm.
Och så ett övrigt val där man då själv kanske då kan knappa in ett namn på, välja från en lista.
Ja, man kan ju tänka sig att de som är förprogrammerade, det är helt enkelt de som har registrerat sig som politiska partier i valet. Och vill man rösta på någonting annat, så kommer det upp ett virtuellt tangentbord där man får skriva Kalle Anka-partiet.
Men det måste vara väldigt enkelt och intuitivt utformat. För att om man kan göra fel, så kommer folk göra fel.
Och den måste vara offline och den får inte registrera data.
Men som sagt, det system som finns idag med valsedlar, om man kan göra fel så kommer det bli fel. Det är ju inte heller ett bra system, just i och med att det finns de här sociala felen.
Ja, dels så är valhemligheten i fara. Dels så har det förekommit valfusk där folk går och gömmer undan vissa partiers valsedlar. Och sen så är det ju jävla slöseri, därför att det trycks ju så otroligt mycket valsedlar, mer än vad som behövs.
Men säg så här, i Sverige, det är lätt att rösta i hemlighet om man vet vad man gör. Det är ju bara att ta med sig en egen valsedel till vallokalen. Men för om man bor i en liten håla och man är lite osäker och det är socialt tryck, och så står kyrktanten där och ger en valsedel för ett visst parti, så ska man ta från henne och inte från någon annan, och så hade man inte rätt. Det är inte idealt.
Vi skickar den idén till regeringen, som har flaggat för att man kommer att hitta på saker.
Då går vi över till ett white paper som EFF lanserade i veckan, alltså amerikanska Electronic Frontier Foundation. Det handlar om, och Hax har också länkat det här på sin blogg, censursäkra toppdomäner. Alltså när man, om man vill ha en webbsite eller en domän överhuvudtaget för sin mail eller vad som helst, så ska man tänka till lite extra vilken toppdomän man väljer. Toppdomäner, det är ju .se, .com eller .berlin som jag hade ett tag. Och det som EFF har gjort främst är att de har gått igenom de nya generiska toppdomänerna. Alltså det finns ju, jag tror det finns över 1000 nu. Alltså just de här som heter .coffee eller .hotel, .berlin som sagt och så vidare. Och det de har kollat på då är registratorn, eller vad man nu kallar den som är ansvarig för domänen då. På vilka premisser tar de ner domänen? Till exempel om du bryter mot den toppdomänens användarvillkor. Till exempel domänen, landsdomänen.tk accepterar ingen porr till exempel. Så om du lanserar en porrsite på deras domän, så på deras toppdomän, så tar de ner den. Men det finns en massa olika sätt som de kan ta ner domäner på. Och det är det som EFF har listat då. Det är en väldigt intressant läsning. Det är en pdf som man kan nå via Hacks blogg. Då är det 4 olika sätt som de kan ta ner ens domän på. Det första är, tar de ner domänen efter ett domstolsbeslut? Ja, det säger ju alla domäner ja naturligtvis. Men tar de ner domänen efter beslut i en skiljedomstol? Alltså efter medling. Och det gör ju till exempel IIS, Internetstiftelsen i Sverige, som ansvarar för .se-domänen. Det vill säga, om du registrerar domänen Volvo. Och så säger företaget Volvo, den där vill vi ha för vi har ett företag som heter Volvo. Då går IIS in och tittar på vad, enligt sunt förnuft, liksom, har du registrerat den här på pinskiv, så får du ge upp den till företaget Volvo. Men i Tyskland så har de inte det här systemet till exempel. Så .de, det regleras inte av någon skiljedomstol. Och det tredje sättet är att de kan ta bort den på grund av något som heter Trusted Notifier Request. Och det är ett samarbete med MPAA, alltså filmrättighetsorganisationen i USA. Och det är ju väldigt kritiskt då naturligtvis om en toppdomän har ett samarbete med dem. För då innebär det att domänen kan ryka väldigt snabbt om de copyright-hökarna har något att invända. Ja, och det sista är det som jag nämnde, att de tar bort den på grund av brott mot användarvillkoren. Ja.
Ja, så vad gör man?
Ja, det som EFF rekommenderar, dels så tar de upp 2 stycken registratorer av nya generiska toppdomäner, nämligen Donut som är amerikanskt och Radix som är baserat i Förenade Arabemiraten. För de har väldigt nära samarbete med MPAA. Så om man registrerar till exempel just .coffee som Donut har, då kan man råka illa ut. Eller .shoes, .wtf, alltså what the fuck. Eller .fyi, for your information. Ja, så då kan man se upp. Det som EFF rekommenderar, det är att man går över till Tor och registrerar en .onion-domän. För de tas aldrig ner. De har nej på alla de här 4 sätten.
Men är de sökbara i vanliga sökmotorer? Nej.
Dina besökare måste känna till din URL från början. Så det har ju vissa problem också naturligtvis. Men de säger att det är liksom det enda säkra egentligen. Annars får man väl använda den här listan för att bestämma vad som är... Ja, så att man väljer bort de värsta avarterna i alla fall.
Ja, och rapporten finns alltså på bloggen hacks.femjuli.org. Så, ska vi hoppa till EU?
Ja, det gör vi. Detta intressanta stora ämne.
Det har inte varit så mycket mer normala sakfrågor. De har slutligen gått på semester i EU-byråkratin nu. De brukar ju ha det från mitten av juli fram till slutet av augusti. Alltså sydeuropeiska semestertider. Men det hindrar ju inte att det ändå händer saker även utanför IT-området som kan vara intressant för oss. Och vad jag har fastnat för, det är att Reuters rapporterar, nyhetsbyrån Reuters rapporterar, EU explores account freezes to prevent runs at failing banks.
Account freezes, ja. Alltså frysningar av bankkonton.
Precis, och man utvecklar i ingressen: European Union states are considering measures with which would allow them to temporarily stop people withdrawing money from their accounts to prevent bank runs. Här, ja, logiken i det här, det är ju då att, eller den påstådda logiken i det här, det är ju att om en bank har problem, då kommer folk att vilja ta ut pengar från den här banken. Och då ska staten kunna gå in och säga att nej, ni får bara ta ut 50 euro om dagen till exempel. Eller 20 euro eller 100 euro eller någonting. Och det där var ju någonting man gjorde bland annat i Grekland.
Men alltså det är för att förhindra att bankerna förlorar alla pengar.
Ja, precis. För att om en bank är på fallrepet så kommer ju alla vilja ta ut sina pengar. Mm. Och då ska man inte kunna ta ut sina pengar.
Nej, för då faller banken
ja,
kanske.
Ja, precis.
Och det är det som har hänt.
Ja, men det finns några intressanta aspekter på det här. Dels... Om vi börjar hålla oss till argumentet med en bankrun, alltså att få folk försöka ta ut alla sina pengar, så säger man, och det här har ju gjorts förut i Grekland och så här, men i Grekland var det ju andra omständigheter, det handlade ju om hela nationens ekonomi. Men sen är ju också frågan, alltså ska man rädda dåliga banker? Därför att vad man gör när man räddar dåliga banker, det är ju att man flyttar notan till skattebetalarna. Och så länge banker inte får några konsekvenser av sina dåliga affärer, så kan bankerna fortsätta göra dåliga affärer. Jag menar, vi har ju faktiskt ett jävligt märkligt finansiellt system idag där som varken är fri ekonomi eller riktig kommandoekonomi, utan någon form av blandning där man dessutom har bytt positioner så att vinsterna har privatiserats och förlusterna har socialiserats. Ja. Jag tycker faktiskt att dåliga banker bör gå i konkurs. Mm. Sen finns det en insättningsgaranti i EU. Att staten garanterar insättarnas pengar upp till typ 100 000 euro eller 90 000 euro eller något sånt där.
Ja, och det räddar ju småspararna i så fall,
precis.
Men inte de stora.
Nej, och har man mycket pengar liksom på banken, då bör man nog vara uppmärksam själv. Liksom, och,
ja, då får man följa med i nyhetsflödet och se till att välja rätt bank helt enkelt.
Men sen som bara har ett lönekonto... ändå skyddas av staten.
Ja, men fan Hax, jag håller med dig, för att det är ju för jävligt att bankerna som gör såna enorma vinster plötsligt när det går dåligt så ska staten gå in och täcka upp. Så de riskerar ju ingenting.
Nej, och de lär sig ingenting av...
Och det kanske är just på grund av de här reglerna.
Jo, precis. Så här har det varit liksom hela tiden, så att det är bättre att låta bankerna gå i konkurs. Men... jag tror inte det här egentligen handlar om.
Aha.
Därför om vi tittar på när det här har förekommit i Europa under senare tid, så finns det två exempel. Det ena är Grekland. Och där handlade det om att försöka rädda den grekiska ekonomin, som är i trångmål på grund av att man har en jävla Kalle Anka-ekonomi som... är bunden till samma valuta som starka ekonomier som till exempel Tyskland. Vilket ju säger sig själv att ha samma pris på pengar i Tyskland och Grekland är en vansklig affär. Och detta ställde i förlängningen till det för grekerna. Väldigt mycket deras eget fel, därför att när grekerna gick med i euron, då fick de plötsligen... eftersom det inte fanns någon grekisk valuta som kunde falla, så fick de plötsligt Tysklands kreditvärdighet. Samtidigt som de liksom lajade runt och köpte Oso för pengarna och dansade på gatorna.
Ja. Där trodde man ju skulle gå åt helvete. Ja. Men så trodde man också att ekonomerna i EU, de vet väl vad de gör och har koll på det där.
Ja, jo, precis. Och den där krisen, den är ju faktiskt inte över än. Men i ett av de mer akuta lägena så införde man uttagsbegränsningar på bankerna. Men det var alltså inte för att rädda bankerna. Utan det var för att rädda euron och för att rädda de grekiska politikerna. Vid ett annat tillfälle så har man haft uttagsbegränsningar på Cypern. Eller rätt sagt, uttagsbegränsningar var det väl inte. Utan det var ju mer att man faktiskt liksom låste alla konton helt. Och detta följde sen upp av att man konfiskerade en del av banktillgodohavandena. Och då handlade det ju, man skyllde på bankerna, men det var ju egentligen mer en finansiell kris. Men då sa man liksom att ja, men vi tar vad det nu var 20% av era besparingar.
Var det så mycket? Hade för mig att
det, eller 10 eller whatever. Men liksom, ja, det är principen 90% satsen jag ut efter. Vi tar 10% av era besparingar och så räddar vi banken, så räddar vi resten av era pengar.
Ja, det var för att rädda banken. Jag tror det var för att rädda Cypern.
Ja, det var för att rädda Cypern, men det var så man förklarade det. Och det där är ju ett jävla oskick.
Men ursäkta, men den här artikeln nämner ju ett tredje exempel där det handlar just om en bank som gick i konkurs på grund av att folk tog ut alla sina pengar, nämligen Banco Popular i Spanien.
Det är väl ett av de få tillfällen där marknaden har fungerat som den ska. Är man inkompetent att driva bank så ska man gå omkull.
Ja, fast den gick ju inte, kanske inte gick omkull på grund av det den hade gjort, utan på grund av att alla tog ut sina pengar vid samma tillfälle.
Ja, men det är ofta ett tecken på att banken inte har förtroende eftersom som den har gjort något dumt.
Det måste de ju säkra upp mot, tycker man.
Ja. Men i vart fall, vad jag är ute efter här, det är att jag tycker att sådana här förslag från EU oroar mig, därför att vi är på väg in i ett kontantlöst samhälle, vare sig vi vill det eller inte. Och dessutom så, när folk har sina pengar elektroniskt på konton, då har ju dessutom staten en väldigt stor insyn i människors privatliv och en väldigt stor kontroll över människors privatliv. Och när staten, framförallt då när det gäller euroländerna, som har ett skakigt och illa genomtänkt valutasystem, när staten går in och säger att nu kan vi vill kunna hindra folk från att ta ut pengar från banken, då sänder man ju ut en väldig massa konstiga signaler. Och kokar man ner det här så innebär det ju faktiskt i slutändan att medborgarna har inte själva makten över sina pengar. Utan den makten ligger i statens händer. Så att alltså, vill man vara säker på att själv ha makten över sina tillgångar, då får man väl köpa guld eller bitcoin eller någonting annat som man tror på eller känner att man litar på. Men banksystemet som det ser ut nu idag, och med de här förändringarna som EU håller på att genomföra, landar i att folk inte har kontroll över sina egna pengar.
Har du varit med om någon gång att staten har tagit pengar från ditt konto?
Jo då. Det har ju varit skatteskulder och sånt där och som de har drivit in. Men det är ju
drivit in, har du betalat själv eller har de bara tagit det?
De har bara tagit. Men det är ju en annan femma. Det är ju,
ja, det har jag också varit med om. Ja, det är en annan femma. Jag hade missat ett par brev från Skatteverket Och då gick det till kronofogden. Jag saknade pengar på mitt skattekonto. Och så plötsligt så såg jag att det fanns ett uttag på mitt konto. Ja, det är en annan femma. Men det är ändå, man får ju ändå känslan då plötsligt av att oj, så lätt är det för staten att gå in och ta ens pengar.
Ja. Staten har fullständig insyn i folks privatekonomi. Och fullständig kontroll över folks pengar. Och det här är någonting som i ett maktperspektiv är väldigt oroande. Och i ett demokratiperspektiv är väldigt oroande. Därför det innebär att människor än tydligare blir undersåtar istället för fria, självständiga, starka medborgare. Men man hamnar i statens klor.
Men det här är ju ett förslag bara från det estniska ordförandeskapet.
Ja,
men det är många länder som är kritiska mot det här också.
Och många länder som är positiva.
Ja, Tyskland bland annat. För de har ju redan det här systemet att de, precis som Sverige, kan gå in och ta pengar väldigt lätt från ens konto. Ja du Hax, då tycker jag vi avslutar för idag. Ska vi säga att nästa vecka är det sista avsnittet vi spelar in?
Ja, förmodligen.
Och ja, får vi se vad som händer sen.
Men precis.
I vilket fall hörs vi om en vecka.
Ja, ha det bra.
Hej.
Hej.